Hej, det här är Hanne. På lastguard.com så kan du hitta vårt unika specialkaffe som är odlat, rostat och paketerat av kaffebönderna i Colombia. Och med koden ROLF med stora bokstäver så har du 10% rabatt på hela sortimentet fram till den 24 juli. Hej då!
Bara så att jag ser att det liksom börjar rulla på här.
Spelar du in på datorn eller på den i dosan?
Vi spelar, allting spelas in i dosan här.
Ja.
Sen läggs det på ett minneskort, så stoppar man in i datorn sen för redigering. Och han har med sin kristall här också, som du ser.
Just det, är det för att bringa tur?
Nej, det här är för att hålla mig lite lugn.
Hon är väldigt nervös inför det här.
Jag fick en kristall av hon Dagmar Mansell.
Vem är det?
Skådisen i den här tyska filmen.
Okay.
Ska se vad den är för dem. Du kanske vet vad det är för någonting.
Mm. Hon är också spirituell, eller?
Lite grann, ja.
Lite grann?
Ja.
Är du spirituell?
Va?
Är du spirituell?
Inte spirituell, men andlig.
Andlig, vad är det då?
Va?
Vad är man när man är andlig?
Ja, att man är en del av naturen och har behov av andliga delar i ens liv. Så det kan vara väldigt mycket.
Mm.
Man associerar ju väldigt på en gång med religion. Och det behöver det inte vara.
Nej.
Konst har en sån funktion. Musik har en sån funktion. Där man kanske hinner reflektera och vila och allting. Så hämta kraft.
Det låter som en äldre version av spiritualitet.
Ja, jag tror det.
Ja. Uh-huh.
Ja, fast det är nog mer en aktivitet, att man gör någonting. Jag ser inte andlighet som en direkt aktivitet, att jag samlar på saker och ting, men mer än att man ser och upplever. Och.
Mm.
Mm. Använder du det i ditt jobb?
Ja, det tycker jag att jag gör i allra högsta grad. Mm. Det är ju någonting som går att använda för fantasin. Och det var ju faktiskt så att den första skådespelaren var ju egentligen shamanen.
Mm-hmm.
Som reste till andra världar på byns uppdrag, och så kom han tillbaka och så dansade han och förmedlade de budskap han hade med sig från den undre eller den övre världen.
Spännande. Jag har redan fastnat i det här storyn, känner jag.
Ja.
Ja.
Men vi har ju pratat en del om shamanism. Och du har ju... ni har ju haft... När du spelade Stora Vreden.
Ja, just.
Då användes ni ju mycket av det.
Mm.
I pjäsen.
Ja.
Ja. Kan du inte berätta lite hur det liksom uppstod? Och...
Nej, men det var väl just den vetskapen, det här jag sa nyss då. Och så sen att eftersom Stora Vreden var ju på något sätt, det var ju hela Norrlands historia i sagans form, befolkad av oknytt och vittror. Och även djävulen fanns ju med där. Så att hela föreställningen, kan man säga, var en shamanistisk resa. Det börjar med, alltså det lustiga med shamanismen är ju att den har ju funnits hos alla urbefolkningar. Mm. Och ser, trots det, jag menar, det fanns ju inga mobiltelefoner eller kommunikationer då, så har den sett ut bland urbefolkningar. Bland våra samer ser den likadant ut som nordamerikanska indianer, sydamerikanska indianer, i Ryssland.
Mm.
Det är ungefär samma element, att det är trumman som är vägledande.
Ja.
En viss rytm. Mm. Och så började föreställningen och så slutade föreställningen. Att liksom man trummades in i denna resa som den stora vreden var, och så trummades man tillbaka till verkligheten.
Just det. Och trumman var som ett hjärtslag.
Ja, den liknar det. Den liknar det.
Mm. Och jag somnade ju alltid till den.
Ja.
När jag var liten.
Mm.
En bra vägledning.
Ja. Du det tur var så somnade inte resten av publiken.
Nej, det var ju, jag var ju 3 år.
Men finns inte det här på YouTube att se? Jag får med att du visar oss något klipp.
Jo, den finns på YouTube. Uh-huh.
Titta på. Så det finns för allmänheten.
Ja, exakt. Ja. Verkligen. Mm. Men jag tänker att vi dyker in lite direkt.
Ja, det gör vi.
Ja.
Shoot.
Vad är framgång för dig?
Framgång är väl till syvende och sist att du själv kan känna dig nöjd eller nöjd, men tillfredsställd med det du gör. Så ser i alla fall jag det, och inte framgång som något ytligt yttre. Ordet karriär och sådana där saker är liksom någonting som används liksom man är på toppen av sin karriär. Jag tycker det är, för mig är det lite abstrakta begrepp.
Ja, det är när någon annan sätter den stämpeln på där var du som bäst. Precis, eller det var när du...
Det är när man når 1,7 miljoner människor på bio liksom. Men jag menar, det finns ju liksom redan det elementet att du åker ut till ett bibliotek och läser högt för 25 människor. Det kan ju också vara en otrolig framgång, därför att det blir en så otrolig kommunikation i det där rummet tillsammans med de där 25 människorna, att det är livsupplyftande.
Mm. Mm.
Men det är klart, det är ju ingenting som det står i tidningar.
Nej.
Känner du att du har nått framgång i ditt yrkesliv?
Ja, periodvis så har det varit, har jag känt att liksom i mötet med publiken. Och det är ju inte det att man står på scenen och känner någon framgång, utan det är ju egentligen i mötet med publiken.
Mm.
Och där har ju teatern alltid varit mer konkret, därför att då sitter ju publiken där.
Mm.
När det gäller film och så är det ju att publiken träffar du så att säga efter upplevelsen, att de har upplevt något, att de förmedlar sin upplevelse.
Mm. Att feedback-loopen är
Jag
kan tänka att den tar också längre tid för dig att få tills du får respons från en biofilm.
Det gör det. Absolut. Mm. Nej, men sen kan man väl känna för sin egen del då att man får, jag har ju ett arbete där man på något sätt, det är som en dans där det finns det här att man blir uppbjuden.
Ja.
Att man inte liksom blir panelhönan. Och blir man då uppbjuden till fantastiska danser som är uppgifter som är utmanande och du får göra någonting nytt, då är det ju, det kan du väl kalla en framgång, bara att du får den uppgiften liksom. Överraskningen och idé.
Vi pratade ju ett av våra avsnitt om att för oss är ju framgång att vara fria.
Ja.
Att få göra det vi vill.
Ja.
Att få inte känna några begränsningar, utan att få utöva det man blir glad av, blir lycklig av.
Som man ska göra.
Ja, som man ska göra.
Mm. Ja, men så är det ju. Att få syssla med det man själv älskar. Mm. Även fast kanske det kan skilja sig mellan er och mig då. Ni tar beslutet att göra det här. Jag tar också ett beslut, men det är mer att tacka ja eller nej.
Mm.
Jag själv inte så ofta liksom säger, nu vill jag göra det.
Nej.
Och så driver jag det projektet. Det är få gånger jag är med om det.
Mm.
Utan jag får ett erbjudande och hockar till det. Jag har ett ännu större kollektivt arbete.
Ja, precis.
Mm.
Du är mer beroende av
andra.
Beroende, eller vad man kan säga. Men du behöver ha med fler aktörer
i det
du gör.
Ja.
Men hur väljer du då? Hur tackar du ja eller nej?
Found an apartment close to town, which helped her to keep her mind sound. working hard at the tailor firm.
Det gör jag väldigt mycket med magkänsla till att börja med. Där på något sätt att möta en idé. Det finns ju de där uppenbara, jag menar, om telefonen ringer en dag. Hej, jag heter dig och det, jag är regissör. Jag ska sätta upp en musikal som heter Hairspray. Jag vill att du skulle vilja att du spelade mamman. Alltså redan det är en sån tokig överraskning som man måste kolla upp vad det är. Liksom, va? Så att det går till på olika sätt. Men lite grann, så mitt första manus, möte med manuset är ju egentligen på samma sätt som publiken möter filmen för första gången. Så att det är liksom, tala det här till mig. Skulle jag vilja se det här och sådana saker.
Men är det på något sätt... Det låter ju som att det är erfarenhet också.
För den magkänslan.
Det är det ju lite grann. Och det kan också vara lite besvärligt för att i och med att har man fått då göra fantastiska saker, liksom utmanande som har krävt mycket av dig, så blir du van och det är det du vill fortsätta få.
Ja.
Så då kan ju liksom det dyka upp karaktärer som är liksom...
Mellanmjölk.
Ja, mellanmjölk, ja, precis. De når inte till knäskålarna. Liksom, va? Men det går ju också att hitta andra sätt att liksom, att göra utmaningar, att vilja jobba. Det behöver inte bara vara den där... Jag menar, de vet ju att de kommer ju inte liksom varenda gång. Va? Det kan ju vara att... få jobba med andra människor som man tycker om att jobba med. Så att man ingår i historien. Jag har lite skämtsamt sagt att liksom den här händelsen vid vattnet nu då, som kommer. Som bygger på Kerstin Ekmans bok. Som jag också har läst in. Då, som är ju liksom en favoritroman. Och det är en stor kollektivt epos.
Ja.
Jag menar, där skulle jag kunna spela tältpinne bara för att vara med. Liksom. Mm.
Jag kan spela tältpinne, jag tänker mig.
Du har ju frågat flera gånger om du får vara statist.
Ja.
I något.
Får vi ta till Rolf när du behöver en man från Colombia?
Ja.
Så är det.
Vi har ju fått en fråga.
Ska vi ta en fråga emellan?
Ja, för den handlar ju om just det här att har du någonting på gång? Vad är det, någon ny film på gång?
Ja, det är faktiskt tack vare den här kära coronan då. Så har ju jag gjort saker och vissa saker har liksom ligger färdiga och väntar i loopen. Så det kommer faktiskt ganska mycket. Det kommer en Richard Huberts nya film som heter Kärleksbevis har premiär i kring och början på oktober där. Sen kommer en film som heter Andra akten i november tillsammans med Lena Olin.
Just det.
Med Mårten Klingberg som regissör som gjorde Min pappa Marianne. Och så kommer just Händelse vid vatten då någon gång efter årsskiftet.
Okej. Okay. Ja, den har man hört många som är, har lyssnat när du har
läst
in.
Just det.
Som ser väldigt mycket fram emot den. Men hur förbereder du dig då inför... Jag kommer ju ihåg ett minne.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag var liten.
Ja.
Och jag frågade, du pratade väldigt mycket
för mig dig själv.
Ja, jag frågade alltid så här, va? Vad säger du? Nej, det var inget. Och sen har jag ju förstått att det, du mumlade ju text ofta.
Ja.
Men det kanske inte var den stora förberedelsen. Utan det här
var vardagen. Men det där kunde ju vara att man liksom gick lite grann i bubblan så att säga. Och
du var inte närvarande med ditt barn.
Nej, exakt, exakt. och
det är
så,
inte alltid du heller är det.
Nej. Så är det.
Så liksom bara prövar man någon replik därför man att säga den på ett sätt. Och det där, det där, jag vet att det där sker. Det kan till och med ske på när man är ute och går på stan och folk börjar titta konstigt på en.
Mm.
Nu är det lite lättare för att man med de här mobilerna så tror man att folk liksom tror att pratar med någon annan hela tiden. Så att det,
men innan du, en inflikning bara. att som skådespelare, lär ni inte er att följa impulser?
Lär ni...
Alltså att ni ska följa era impulser också.
Jo, absolut. I allra högsta
grad.
Jag
tänker det är en del av det. Att du ja. Får en impuls ska testa ja. Och så gör man det. Vart exakt. Man än befinner sig.
Ja, lite grann. Lite grann. Så är det ju.
Mm.
Och vara öppen för de andras impulser. Liksom. Det är... Mm. Det är ju det jag menar om vi börjar prata lite andlighet i början. Liksom sitter jag och lyssnar på speciell musik som försätter mig i en sinnesstämning.
Mm.
Så kan jag plötsligt pröva. Använda den sinnesstämningen som jag kanske är någonting jag håller på att jobba med nu. Så prövar man att säga en sak på, utifrån. Att liksom hämta den impulsen utifrån.
Just det.
Mm.
Ja. Ja, förlåt. Mm. Tillbaks till frågan. Hur förbereder du dig?
Alltså det ser så olika ut. Jag menar, teatern är ju ett repetitionsarbete som pågår i cirka 8 veckor. Så där liksom är du ju i den processen dagligdags på något sätt.
Uh-huh.
Filmen är ju på något sätt att när det inspelningen börjar så ska det ju igång direkt. Då skulle det ju vara resultat på en gång.
Uh-huh.
Och det gör ju på något sätt att man får ha en förberedelse för sig själv. Jag brukar likna det med liksom, om du ska ut på en lång resa. Liksom, vad en inspelning tar. Och så packar du din ryggsäck. Och så är det bara att hoppas att du har med dig rätt grejer. Liksom. Idéer liksom, som kanske är helt tokiga. Men även de tokiga idéerna är bra. sen kan det ju... Jag menar, min pappa Marianne till exempel krävde ju av mig liksom, en stor kunskap om vad transsexualitet är och sådana saker. Och där träffade jag ju hon som det här byggde på också, Ann-Kristin. Så att, ja, det ser väldigt olika ut.
Ja. Den där ryggsäcken, är det Stanislavski eller finns det inte något sånt där?
Nej, det behöver inte vara. Det är nog mer, han ser ju mer liksom... Han ser ju mer liksom att du en teknik för teaterscenen som också går att applicera på film lite grann. Va?
Mm.
Som sen går över till method acting, att man helst ska leva som den personen som man spelar. Va?
Just det.
Men där finns ju också motskolor som säger liksom, det finns ju de som jag har gjort det och det och jag har liksom sovit ut om nätterna och det finns skådespelare som säger, du var en stor skådespelare, ever tried acting? Som har du försökt spela?
När jag jobbade med film,
då
var min känsla att man inte alltid hann med repetitioner eller så.
Ja, det är väldigt olika hur det där ser ut, men det är ju oftast ett pressat produktionsapparat liksom, va?
Mm.
Det kan också ha en tendens att man hinner djupare på liksom förmiddagen fram till efter lunch och så sen plötsligt börjar klockan ticka och man får inte ta över tid och sådana saker.
Nej.
Men det beror alldeles på hur det ser ut. Men ja, det är väl en gång någon gång när jag blir arg om man inte får tid till att göra det.
Exakt. Men, och min upplevelse är också att när du gör en filminspelning, då går du all in under den perioden.
Ja.
Det är inte...
Han försvinner eller? Han...
Ja, exakt.
Du får inte den uppmärksamheten som du...
Nej, men, nej, men det kräver mycket av en person. Av dig att liksom, att såklart, att under en väldigt kort och intensiv period...
Ja.
Till skillnad från teatern där man kanske är ett vanligt arbete.
Ja, det är liksom, jo men lite grann. Men samtidigt så hade jag har ju, delar ju inte den synen liksom med dig där.
Nej.
Kanske att eftersom jag oftast då, vi bodde ju i Gävle då. All we know for sure. Och spelade in under veckorna.
Ja.
Och jag brukade liksom nästan som en konkret metafor då liksom börja förbereda nästa veckas arbete på tåget hem till Gävle. Mm. Men när tåget passerade över Dalälven, då slog jag igen manuset och så var jag med er till söndag. Då jag åkte iväg igen.
Jo, precis. Så är det ju.
Jag hoppas att det var så.
Har vi någon som kan bekräfta det här?
Nu får fråga mamma. Jag var självupptagen tonåring.
Nej, men jag tycker att den här frågan är intressant. Jag vet att jag har ställt inte dig privat. Det är någonting som också går mycket medialt. Och det är ju det här, liksom, vad är det som är orsaken till. Det här är tillbaka till det här med framgång igen. Men lite, vad är det som har gjort att du har blivit så framgångsrik inom ditt yrke? Vad skulle du vilja säga att det här är? Det är givetvis en komplex ett samband, men vad skulle du vilja säga mer konkret till vad du tror att här är de bidragande orsaksfaktorerna?
Hårt arbete och att älska det jag gör. Det tror jag, den blandningen. Och en jävla massa tur.
Det också?
Ja, faktiskt. Därför att det dyker upp rätt uppgifter vid rätt tillfälle och sådana saker. Möter rätt människor.
Men kom inte den turen av hårt arbete? Eller är det så man
det gör det lite grann. Men jag menar, så var det ändå från början. När jag gick på scenskolan, min dröm var att hamna på Skånska teatern. Och det var ju det, liksom, det målet jag hade. Och det var det jag arbetade hårt för. Och när det besannades då, så var det liksom... Och det var ju en teater som fortsatte att gräva och för att utvecklas och sådana saker. Så att det blev ju väldigt utvecklande.
Men vi pratade ju lite om det innan, att Skånska teatern var ju liksom, ni vill ju verkligen säga någonting om samhällsfrågor. Och vad var er... vad var det ni ville förmedla då, och vad känner du, vad vill du förmedla idag?
Alltså det var ju någonting, lätt man tänker liksom att det var något politiskt, och det var det på ett sätt, men inte liksom som någon slags politisk pamflett, utan att det var att verka tillsammans med publiken, med folk, och göra teater. Att bli Landskronas egen teater. Den teater som gjordes där, den hämtade sin näring just från Landskrona. Och det liksom blev att det där lilla liksom universet gjorde att när man gjorde en klassiker som Midsommarnattsdröm, så kom den att se ut på ett speciellt sätt. Därför den hade det folkliga perspektivet på något sätt.
Och när du arbetar idag, har du någon så här, det här är det jag vill förmedla?
Det där kan ju också se olika ut för olika projekt, men jag har egentligen inte någon liksom jättedjup vision, utan jag brukar i min tanke tänka på Pepps låt "Jag spelar för livet". Alltså, konsten för mig har alltid varit någonting som stått i humanismens tjänst. Och jag tycker de textrarna jag spelar för livet, för allting som växer, allting som finns runt omkring mig här och nu, det är att det ska få fortsätta. Och det kan du liksom naturligtvis hitta mycket politik i, men liksom, jag tänker inte att det här handlar om det här och det här blir det.
Nej, då kanske man låser sig.
Men finns det inte någon värdegrund i det, i de karaktärerna som ändå tar till dig?
Jo, det finns ju, men utan att liksom, det är väldigt lätt att man liksom sätter en pamflett och så kan det bli liksom in the box, om du förstår vad jag menar. Det blir så liksom förutsägbart, och man blir lite stängd från kanske människor som tycker annorlunda. Någonting som jag tycker är väldigt vacker med en man som heter Ove, va? Det var ju inte liksom, det är ju inte en film om integration.
Nej.
Men det flyttar dit en kvinna, en hemmafru som är gravid med sitt, sitt tredje barn. Och hon, hon kommer från en annan kultur. Och hon blir den som liksom skakar liv i den här gubben. Mm. Och därför hon är van att liksom, när hon snäses av, då snäser hon tillbaka, för det är hon van vid. Så att, och det gör ju liksom att det sker en dialog på något sätt, va? Istället för att alla andra, de blir antingen nedslagna eller så blir de arga i sin svenska tysthet.
Precis.
Ja. Intressant.
Ja. Jag tänkte att jag skulle gå in på det.
Ja, precis. Nej, men det var lite som har rör med det ämnet, men ironiskt nog var det första gången jag såg en Wallander-film var hemma hos er i Gävle.
Okej.
Han satte på. Det var den här Mördaren utan ansikte.
Ja.
Och det som jag tyckte var så intressant med den filmen var ju det att din karaktär har ju en dotter i den varandra filmen.
Ja.
Som är, jag vet inte om hon är gift eller tillsammans med en svart man.
Ja.
Och det är, så ser det ut i det verkliga livet också. Ja. Men det jag tänkte associera till var det, hur kom det sig att de hade, att det var så?
Att liksom, man gjorde så.
Att man gjorde så, det är nu 90-talet och det är ändå, jag menar, jag bor ju själv på Österlen.
Ja.
Utan för att dra ut ämnet för långt så kryllar det ju inte liksom utav den diversity. Så
nej.
Vad var det som gjorde att Wallander hade det?
Utan att jag ska prata om, alltså lägga orden i Henning Mankells mun, så vet jag att Wallander startade som att han ville skriva en bok om rasism redan på 90-talet.
Mm.
Och eftersom han ansåg att rasismen var ett brott, så behövde han kriminalkommissarie som skulle lösa ett brott.
Det ryser
jag. Det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt. Och det är ingen story som man ska fortsätta berätta.
Och då är det egentligen, det är åt egentligen att inte, jag tycker det där är en jättefin detalj liksom, då Wallander som liksom, han är ju polis och ska ju lösa ett brott, att det blir någonting som komplicerar hans eget, det är egentligen som min pappa Marianne, det är jättebra att ha vidsynta polis, att vi ska, alla ska få följa sitt hjärta och så, men när pappa kommer hem och är kvinna, då är det svårare. Och det är likadant här, att liksom plötsligt så kommer någonting främmande för Wallander. Det är det här främmande som liksom är innan man lär känna varandra. Och där kommer vi tillbaka till Ove. Hon tränger sig på. Det blir inte främmande. Liksom.
Nej.
Men jag tycker att det är en fin komplikation. Liksom, va?
Ja.
Ja.
Nej, det är...
Nej, men det är intressant, för det är liksom, jag vet inte, men det känns inte som att det är det gemene man associerar till Wallander, just Mankells liksom budskap i det. Liksom. Mm. För det känns, det är ju lite subtilt ändå.
Ja, ja.
Men så som du berättade så får man ju en annan bild av det. Och...
Ja, men jag tyckte att han, när det gäller, när vi kommer till det, så var det, även fast det liksom inte, så komplicerar han frågan liksom, va? Att... det som utlöser det här är ju ett bestialiskt mord på två lantbrukare, äldre människor.
Mm.
Och det sista hon säger hon utländskt. Och det är ju det som får det koka runt här liksom, i det här hela. Och det bränns flyktingförläggningar. Och i slutändan är det ändå någon från utlandet som har gjort det. Och liksom, det gör det... det
jag skulle frågan på sin spets. På
ja, exakt.
Det, ja. Och det aktuellt än idag.
Ja.
Mm.
Det är ju det. Det är det som sker än idag.
Ska vi pausa?
Reggie was all she sees. Still tried to forget everything. But now that's really a thing. Time had started to pass. Boy was always running around in class. never could find myself in the world. The mother hoping everything will turn. All we know, the sun comes down. All we know for sure. But all we know, the sun don't die. All we know for sure. Boy, I now come to age, leaving now for the world to face. Dear son, find your path. Don't run into your family's past. Oh, woman, now try to find a resting place. Up on a hill with only the sky to face. Nothing in life could bear at all. Everything's floating to an undertow. All we know, the sun comes down. All we know for sure. But all we know, the sun don't die. All we know for sure.
Lastgard.com så kan du hitta vårt unika specialkaffe som är odlat, rostat och paketerat av kaffebönderna i Colombia. Och med koden ROLF med stora bokstäver så har du 10% rabatt på hela sortimentet fram till den 24 juli. Hejdå!